Hur många här har någon gång läst Uppenbarelseboken? Okej, allihopa. Och jag ska inte be om en handuppräckning, men kanske var det många av er som kände, oj, det där var väldigt förvirrande. Det där var väldigt underligt och konstiga symboler och bilder och jag fattade absolut ingenting. Det här är kanske den första reaktionen när man läser igenom Uppenbarelseboken. Men jag hoppas att vi ska kunna få lite klarhet i alla fall under den här kursen. Jag erkänner förstås att jag är kristen, jag tror på Gud och jag tror att vår förmåga att förstå Bibeln beror på inte så mycket kanske vårt intellekt och hur smarta och duktiga vi är, utan snarare så beror det på Guds ande som leder oss och hjälper oss till att förstå. Så därför så brukar jag alltid be innan jag startar, innan vi har ett sånt här möte, att Gud ska vara här, att han ska hjälpa oss att förstå vad den här boken faktiskt säger till oss. Så jag skulle vilja börja med att göra det. Och ni får gärna börja ert huvud med mig om ni önskar. Gode Gud, tack att vi får möjlighet att studera Bibeln tillsammans här. Och i det att vi studerar Uppenbarelseboken så ber jag här att du ska komma här och vara mitt ibland oss. Att du ska inspirera oss. Och att vi ska kunna få den välsignelse som du har lagt ner i den här boken. Det är min bön i Jesu namn. Amen. Uppenbarelseboken har utmanat, den har förvirrat, den har inspirerat människor i snart 2000 års tid. Och de här mystiska symbolerna, kryptiska siffrorna och underliga synerna har fascinerat och varit övermäktiga för många teologer och lärda personer under den här tiden. Jag träffade nyligen en kvinna som berättade för mig att hon var mycket rädd för att ens läsa Uppenbarelseboken. Hon kände att det var en sån helig bok och såna mystiska och kryptiska bilder att när hon bläddrade igenom sin bibel och så kom hon till Uppenbarelseboken, så kände hon att det här är väldigt skrämmande. Hon var helt enkelt rädd för att läsa den. Andra personer som jag pratat med, de har fått höra att om du läser Uppenbarelseboken så kommer du hamna på dårhus. Så jag hoppas inte att så kommer vara fallet här. Och jag vet att så inte kommer vara fallet här. Men de här idéerna finns i alla fall där ute. Att man är orädd för Uppenbarelseboken. Det man förstår det inte, och det man inte förstår det är man ganska rädd för. Och borde vi verkligen studera den här boken? Är det verkligen värt det? Kan vi inte fokusera på evangelierna och allt det här med de otäcka vilddjuren och de här sakerna som vi ser här? Varför ska vi ägna tid åt det? Räcker det inte bara med att fokusera på de första böckerna i Nya Testamentet? Och det är det jag vill titta på först. Jag vill ge tre orsaker till varför jag tror det är viktigt att studera Uppenbarelseboken. Och sen kommer vi gå in på tre stycken tolkningsprinciper. Jag vill ge er de verktyg ikväll så att du kan gå hem och läsa Uppenbarelseboken själv. Det är min önskan, det är mitt mål. Så att ni inte behöver egentligen komma till föredrag. Jag hoppas ni fortsätter komma. Men i alla fall att ni ska kunna själva läsa Uppenbarelseboken. Men varför ska vi då studera Uppenbarelseboken? Den första orsaken som jag skulle vilja säga är för att få Jesus speciella välsignelse som han har lagt ner i Uppenbarelseboken. I Uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 3 så säger han: salig den som läser upp och salig de som hör orden i denna profetia och bevarar det som står skrivet i den, ty stunden är nära. Salig, det är en välsignelse som Jesus ger. Han säger, om du läser upp, om du hör orden i denna profetia och bevarar det som står skrivet, så är du välsignad. Ja, hur många av er önskar ha den välsignelsen? Jag vill ha den välsignelsen. Jesus säger, salig är ni om ni läser upp och förstår de här bokerna. Så man blir inte förbannad om man läser Uppenbarelseboken, utan man blir välsignad. Eller hur? Och det kan ni kryssa i på fråga nummer 2 där om ni ser. En annan text säger i Uppenbarelseboken 22:7, se, jag kommer snart. Salig, återigen där har vi det där ordet, salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Så här har vi en salig prisning för de som vill läsa och studera Uppenbarelseboken. Så det borde vara tillräcklig orsak egentligen till varför vi skulle studera det. Men det finns fler. Nummer två är personlig väckelse. I min egen erfarenhet när jag började läsa uppenbarelseboken så blev det en otrolig andlig väckelse för mig. Jag började inse att det finns en Gud. Och han är inblandad i mänsklighetens historia på ett sätt som jag aldrig hade förstått tidigare. Jag började förstå att Bibeln var trovärdig. Den gick att lita på. Alla de här sakerna. I andra Timoteusbrevet 3, vers 15-17 så säger Paulus så här. Du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Så hur mycket av skriften sägs vara inspirerad av Gud? Halva? Hela står det. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning. Så inkluderar det här också profetiorna? Jag tror att det gör det. Och därför så skulle jag vilja säga att för att vi ska kunna undervisas, vi ska kunna fostras i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig så kan vi inte bara lämna bort vissa delar av skriften utan vi behöver ha den i sin helhet. Och därför så tror jag det är viktigt att studera uppenbarelseboken. I andra Petrusbrevet 1:19 så säger Petrus så här. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni är rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats. Tills dagen gryr och morgonstjärnan, det vill säga Jesus, går upp i era hjärtan. För mig så var det precis så. För cirka 10 år sedan så var jag inte alls intresserad av religion eller någonting. Men när jag läste Bibelns profetior, det profetiska ordet, Danielsboken, uppenbarelseboken. Då började någonting hända i mitt hjärta. Jag förstod att Bibeln var sann. Jag förstod att det fanns. Och att om de delarna av Bibeln var sann så måste också det om evangeliet vara sant. Då måste också det om Jesus vara sant. Det blev en grund för mig att stå på. Jag inspirerades av profetiorna ända tills dess att Jesus blev en verklighet i mitt hjärta. Så därför så tror jag det är viktigt att studera uppenbarelseboken för personlig väckelse. Nummer tre, profetisk insikt. Jesus han sa till fariseerna. På kvällen säger ni, det blir vackert väder för himlen är röd. Och på morgonen idag blir det oväder för himlen är röd och mulen. Himmelens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Det är ingen bra sak om vi inte förstår tidernas tecken. Alltså de tecknen, de profetiska tecknen som Gud har förutsagt ska hända. Och tyvärr så var det så på Jesus tid att det fanns många tecken på att Jesus var Messias. Det var många profetior som förutsade att han var den utlovade. Men eftersom de inte förstod de här profetiorna så missade de frälsaren. De missade Jesus och de förhärdade sig mot hans budskap. Så det är en farlig sak att göra. I andra Thessalonikerbrevet så säger Paulus någonting mycket allvarligt. Han säger den laglöses ankomst. Det ska vi titta på i fjärde mötet så ska vi identifiera vad han pratar om faktiskt här. Men den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade. Eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen. Jag tror inte att Gud aktivt sänder en villfarelse men han tillåter villfarelserna att komma över de personerna som inte älskar sanningen. Som inte vill följa de sanningar som Gud visar i sitt ord. Vi kanske kan tänka att ja, men jag vill följa Jesus och det borde räcka. Då behöver jag inte studera uppenbarelseboken. Men det är Jesus som har gett uppenbarelseboken. Och om han har gett oss varningar och om han har gett oss olika råd Om vi säger jag vill följa Jesus så kan vi inte bara säga jag vill följa Jesus men inte de varningar han ger, eller hur? Utan vi måste följa allting då. Och det är därför som Jesus, han älskar oss precis som vi är. Och därför så vill han ge oss de här varningarna. Han vill visa oss vad som kommer att hända i framtiden så att vi kan vara beredda. Så att vi vet vilka faror som stundar, och inte bara det, men vilka välsignelser som stundar. Och vi vet vad som är vår uppgift i den tid som vi lever i. Det här är otroligt viktigt. Och därför tror jag det är så viktigt att vi också tar tid för uppenbarelseboken. Så, okej, vi kanske är övertygade om att det är bra att studera uppenbarelseboken, men går det ens att förstå? Är det ens möjligt att förstå de här kryptiska bilderna? Jag menar, du kanske hittar på någon teori och något annat om hur det kan tolkas, men är det ens lönt att försöka spekulera i vad de här sakerna betyder? Jag tror att det är det. I uppenbarelseboken 1 och 3 som vi läste så sa Jesus att salig är den som läser upp och salig de som hör orden i denna profetia och bevarar det som står skrivet i den tills stunden är nära. Det här handlar inte bara om att läsa, men det handlar om att höra orden. Det handlar om att bevara dem. Och hur ska vi kunna höra och bevara om vi inte kan förstå? Det skulle inte gå. Så egentligen, den här välsignelsen kan vi inte få bara genom att, ni vet, jag tar uppenbarelseboken och sen läser jag bara ytligt igenom. Jag måste förstå uppenbarelseboken för att kunna få den här välsignelsen. Och om jag gör det, jag tror inte Gud bara ger en välsignelse och säger att ja, du är välsignad om du förstår den, men tyvärr så går det inte att förstå den. Det vore ganska elakt av Gud, eller hur? Och faktum är, själva namnet uppenbarelseboken betyder att den är uppenbarad. Vissa människor tänker att uppenbarelseboken, det är en stängd bok. Den är beseglad. Vi kan inte förstå den. För den kanske är absolut i sista tiden. Eller något sånt där. Då kanske vi kan förstå den. Eller när Jesus kommer tillbaka. Då kan vi förstå uppenbarelseboken. Men det är inte syftet med uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken är uppenbarad. Det är det som ordet som grundtexten faktiskt. Den här namnet på boken heter i grundtexten. Uppenbarelseboken. Och det är motsatsen till att vara beseglad. Till och med i uppenbarelseboken 22:10 så står det så här. Han sa det till mig. Försegla inte profetians ord i denna bok. Ty tiden är nära. Så är uppenbarelseboken beseglad? Ja eller nej? Inte enligt den själv. Visst, vi kanske har svårt att förstå den ibland när vi läser den. Men enligt den själv så är den inte beseglad. Den går att förstå. Och det är det som är mitt budskap idag. Men problemet är att vi ofta har fel slags verktyg när vi läser uppenbarelseboken. Och jag ska berätta en liten pinsam berättelse. Jag var en gång och när vi flyttade hit till Finland så flyttade jag till Jakobstad där och Jag ville visa mig händig för min nya fru, eller min hustru, min nyblivna hustru. Och då skulle jag sätta upp en rullgardin. Och jag tänkte, det här är lätt. Jag satte upp den här rullgardinen. Och sen så var det en viss manik där som jag skulle sätta fast, som jag hade glömt att sätta upp. Och så hade jag fått slut på pluggar och sådana här saker. Och ni vet, det var jättelångt till affären. Ja, flera meter var det till affären. Så det var ingen snack om saken. Jag orkade inte gå dit. Så jag funderade på, hur ska jag sätta fast den här lilla manicken? Och jag tänkte, jag har ju spik. Och det var en betongvägg där. En betongvägg. Så jag tog lite spik och en hammare. Och sen så spikade jag fast. Tror ni det fungerade? Knappast. Jag tänkte, ja men det ska inte hålla så mycket. Men det smulade sönder. Det höll inte alls överhuvudtaget. Sen så tog jag och försökte skruva in en skruv rakt in utan en plugg in i betongväggen. Och det gick inte speciellt bra heller. Vi höll på där i säkert över en halvtimme och försöka komma på sådana där lösningar. Det hade bara tagit mycket kortare tid att gå till affären och köpa en plugg, eller hur? Men jag hade fel verktyg. Och när jag hade fel verktyg så såg det här att sätta upp en rullgardin, det såg mycket, mycket svårt ut. Och samma sak är det när människor läser uppenbarelseboken. Många de kommer med mycket fel verktyg helt enkelt. Och sen måste de räkna ut och de håller på och krånglar med det här och det ser otroligt avancerat ut. Man säger ingen kan sätta upp en rullgardin. Det är omöjligt. Ja, det är omöjligt om man har fel verktyg, ja. Men om man har rätt verktyg så är det möjligt. Och det tror jag att vi kan få ikväll. 3 stycken verktyg som jag vill ge er här ikväll innan vi slutar. För det första och viktigaste verktyget är att fokusera på Jesus. Faktum är, uppenbarelseboken är inte en uppenbarelse om vilddjuret och om antikrist och om andra drakar och såna här saker. Även om de finns där i uppenbarelseboken. Men faktum är, enligt uppenbarelseboken själv, kapitel 1 och vers 1, så står det: detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Så vems uppenbarelse är det? Det är Jesus, eller hur? Det är en uppenbarelse om Jesus. Så om vi letar i uppenbarelseboken och vi hittar bara hemska djur och otäcka saker och så fokuserar vi bara på det, då har vi missat poängen med uppenbarelseboken. Uppenbarelsebokens fokus är Jesus Kristus. Det är det som allting handlar om. Det är det som hela uppenbarelseboken vill lyfta fram. Bara för att visa det, en kort överblick över uppenbarelseboken. I kapitel 1 så ser vi Jesus som uppenbarar sig för Johannes, som är förvisad till ön Patmos. I kapitel 2-3 så ger Jesus viktiga budskap till sina församlingar. I kapitel 4-5 så träder Jesus in i himmelens tronsal som segrare och han får tillbedjan. I kapitel 6-7 så bryter Jesus de 7 sigillen i Guds profetiska bokrulle. Och sen så kommer de här 4 ryttarna och andra saker som händer. I kapitel 8-11 så vädjar Jesus för sitt folk inför fadern medan 7 domsbasuner ljuder över jordens invånare. I kapitel 12-13 så är Jesus i direkt närstrid med ondskans makter. I kapitel 14 så står det om hur Jesus återvänder till jorden och befriar sitt folk. I kapitel 15-19 så ser vi Jesus som fastställer domen över dem som har förföljt hans folk i de 7 plågorna. Och sen så återvänder han på en vit häst i kapitel 19. I kapitel 20-22 så ser vi Jesus som ger sitt folk Guds rike i arv och fullkomlig harmoni återställs i universum. Ser ni att det handlar om Jesus? Rakt igenom hela uppenbarelseboken så är Jesus fokus. Och om vi förstår det, om vi har det i åtanke, då blir uppenbarelseboken mycket, mycket lättare. Och ser ni här hur galet det är om jag säger att jag vill fokusera på Jesus men jag vill inte läsa uppenbarelseboken? Det är lite motstridigt, eller hur? För att uppenbarelseboken är till för att uppenbara Jesus och vem han är. Titta på, det finns ingen annan bok i Bibeln som har så många namn på Jesus som uppenbarelseboken. Han kallas för den förstfödde från de döda, uppenbarelseboken 1:5. Han kallas för den första och den sista, uppenbarelseboken 2:8. Han kallas för Guds son. Han kallas för den helige och sanne. Han kallas för det trovärdiga och sannfärdiga vittnet. Han kallas för lejonet av Judas stam och Davids rotskott. För lammet som blev slaktat. För Mikael. För människosonen. För trofast och sann. Han har till och med ett namn som ingen känner utom honom själv. Uppenbarelseboken 19:11. Eller 19:12. Han kallas för Guds ord. Uppenbarelseboken 19:13. Han kallas för konungarnas konung och herrarnas herre. Uppenbarelseboken 19:16. Han kallas A och O, uppenbarelseboken 22:13. Och den klara morgonstjärnan, kapitel 22, vers 16. Det här är bara några namn. Det finns fler namn på Jesus i uppenbarelseboken. Men ser ni här hur otroligt Jesus-centrerad den här boken egentligen är? Och det skulle jag vilja lyfta fram som det viktigaste verktyget när vi studerar uppenbarelseboken. Jag kommer lyfta bort den här bilden nu, men ni får göra er hemläxa och slå upp de här texterna och så hittar ni namnen igen. Så det är det första och viktigaste. Nummer 2. Ett annat verktyg är historicism. Och det var ett konstigt och invecklat och teologiskt ord. Vad betyder det då? Ja, historicism Man kan säga att det finns i princip tre stycken olika, generellt sett olika tolkningsmetoder som teologer använder sig för att förstå Uppenbarelseboken. Och den ena heter preterism, den andra heter futurism och den tredje heter historicism. Och i princip preterism, den går ut på att när Johannes skrev Uppenbarelseboken så hade alla saker, ursäkta mig, så hade alla saker som han skrev om redan hänt. I princip det handlade om Nero, det handlade om romarnas förföljelse och de här sakerna. Allt låg i det förflutna. Hänger ni med? Och i princip, det finns ingenting profetiskt, det finns inga förutsägelser om framtiden i Uppenbarelseboken. Det är preterism och det är tyvärr de personer som inte tror på Bibeln, de använder sig av den här principen. För att det vore ju, om det är så att det finns, att Gud kan förutsäga framtiden, ja då skapar det ett problem för människor som inte vill tro på en Gud. Så de väljer den här preterismen. Sen finns det en annan som kallas för futurism. Och den är i princip motsatsen. Den säger att ingenting har hänt än, i princip. Att i princip allting som står i Uppenbarelseboken, det händer bara precis den yttersta tiden. Man talar om de 7 åren av vedermöda eller sådana där tankar. Och där längst i slutet, då kommer allting i Uppenbarelseboken att äga rum. Det är den andra idén. Den tredje idén är historicism. Och den går ut på, alltså grundordet i historicism är historia. I princip den beskriver hela kyrkohistorien. Från Johannes tid ända fram till Jesu återkomst. Så det betyder att en del saker i Uppenbarelseboken har hänt. En del saker håller på att hända. Och en del saker ligger i framtiden. Och någonstans däremellan så befinner vi oss också. Hänger ni med? Så jag vill hävda att historicism är det sättet som vi behöver förstå Uppenbarelseboken på. Och varför tror jag det? Ja, om man läser Uppenbarelseboken själv. Ja, förresten, den här preterismen. Den tror jag man kan sålla bort ganska mycket. För Jesus han pratade om, i Matteus 24:15 till exempel, så pratade han om när ni ser den förödelsens styggelse som profeten Daniel har talat om stå på helig plats. Må den som läser fatta det rätt. Så han syftade på Daniel, att Daniel var profet och att Daniel berättade saker som ännu inte på Jesus tid hade hänt. Så han trodde, Jesus trodde i alla fall inte på preterismen. Han trodde att Daniel hade skrivit Daniels boken och att saker låg i framtiden fortfarande. Och detsamma gäller Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken 22:6. Han sa det till mig: dessa ord är trovärdiga och sanna. Och Herren, profeternas andarnas Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Så innehåller Uppenbarelseboken saker som ännu inte har skett? I alla fall från Johannes tid. Då betyder det att preterismen är inte det som Johannes i alla fall trodde på. Och det står att vad som snart måste ske. Det står inte vad som ska ske om 2000 år direkt. Utan det står någonting som snart ska ske. I Uppenbarelseboken 1 och vers 19 så står det: skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske efter detta. Så det som Johannes fick se i sina syner enligt den här texten var vad som är. Alltså redan på Johannes tid så började de här uppfyllelserna. Och sen vad som ska ske efter detta. Ända fram till Jesu återkomst. Så om vi har det här i åtanke när vi läser Uppenbarelseboken så kommer vi förstå saker mycket enklare. Så det är det andra verktyget. Okej, okay. Fokusera på Jesus. Historicism. Hur många hänger med hittills? Några stycken. Det är bra, härligt. Sista. Och det är också en otroligt viktig, ett otroligt viktigt verktyg. Låt skrift tolka skrift. När vi läser Uppenbarelseboken så ska vi inte gå på vår magkänsla. Vi ska inte gå på de senaste nyhetsrubrikerna i tidningen. utan vi behöver låta skriften vara sin egen uttolkare. När Josef fick höra om olika sådana här drömmar och syner ifrån Gud, som uppenbarelseboken också är, så frågade de honom, de sa till honom att vi har haft en dröm och det finns ingen som kan uttyda den. Och då svarar Josef så här, att ge uttydningen är Guds sak. Så om vi vill ha en uttydning så ska vi inte hitta på vår egen tolkning. Utan vi måste fråga Gud, eller hur? Tänk er, när Jesus berättade en liknelse, så det var ju symboler, eller hur? Uppenbarelseboken, det är massa symboler, precis som en liknelse kan man säga. Och lärjungarna, när de ville veta vad den här liknelsen betydde, så gick de och frågade honom om vad den betydde. Vore inte det härligt? Och om vi hade Jesus här och vi kunde bara ställa frågan till honom, Jesus, vad betyder det här vilddjuret i uppenbarelseboken? Vad handlar det här om egentligen? Det hade varit underbart, eller hur? Och det är det egentligen vi borde göra. Men nu är ju inte Jesus här, utan han hade ärenden i den himmelska helgedomen. Så hur ska vi då få reda på vad han har för tolkning? Ja, som tur är så har han lämnat oss en bok. Det står i Jesaja, efterforska i Herrens bok och läs. Och den är uppmaningen till oss, tror jag. Om vi vill förstå uppenbarelseboken så måste vi låta skrift tolka skrift. Faktum är att utav uppenbarelsebokens 404 verser så är över 270 hämtade direkt ifrån Gamla testamentet. Det säger oss ganska mycket. Ni har det i ert studieblad där också. Över 270 är direkta citat eller hänvisningar till Gamla testamentet. Och om vi ska kunna förstå det, då måste vi börja från början. Många människor de hoppar direkt in i uppenbarelseboken och de börjar där och så läser de och de säger, jag förstår inte alls vad det handlar om. Nej, det är klart att du inte förstår. Det är ungefär som om jag skulle, är det någon matematiker här? Någon som tycker om matematik? Inte riktigt. Jag älskar matematik. Någon här som vet vad en andragradsekvation är? Yes, några stycken, ärligt. Och om jag ska räkna, låt säga, någon som vet vad derivator är för något? Derivator, yes. Okej, om jag ska förstå derivator så måste jag förstå andragradsekvationer först, eller hur? Och jag måste förstå algebra, jag måste förstå lite grunder först innan jag kan börja med det avancerade. Så att börja i uppenbarelseboken, det är ungefär som att börja med integraler och derivator. Det första man, när man kommer till och när man börjar sin mattekurs, så börjar man att läsa det utan att förstå vad en andragradsekvation är. Och då är det omöjligt att förstå. Man kan säga att uppenbarelseboken, det är som Guds tentamen för oss. Ni som går i skolan vet vad det handlar om. Guds tentamen, han har gett oss hela Bibeln och så säger han, nu ska ni studera den här och när ni har studerat den, då kan ni förstå uppenbarelseboken. Är ni med? Och det är liksom testet på att vi faktiskt har läst resten utav Bibeln. Det var så som Jesus började. När han undervisade så började han med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Återigen, det handlar om honom i alla skrifterna. Men han började, han hade en kronologi i det här. Han började med Moses, han förklarade grunderna och sen så gick han vidare till att förklara det som händer just nu. Och det måste vi också göra om vi ska kunna förstå. Martin Luther lär ha sagt dessa ord. Skrift skall med skrift tolkas. Och det tycker jag är ett sånt underbart uttryck. John Knox, han uttryckte sig på det här sättet. Ni ska tro på Gud som talar tydligt i sitt ord. Och längre än Bibeln lär bör ni varken tro den ena eller den andra. Guds ord är tydligt i sig självt. Förefaller något oklart på en plats, som till exempel i uppenbarelseboken, finns vissa oklarheter. Förefaller något oklart på en plats så förklarar den helige ande som aldrig står i strid med sig själv samma sak tydligare på något annat ställe. Så den här principen behöver vi använda. Om vi ska förstå uppenbarelseboken och alla dessa symboler så måste vi titta på var kommer de här symbolerna från. Ah, de kommer från Gamla Testamentet. Ah, om vi läser Gamla Testamentet, då blir det tydligt för oss att okej, okay, det är det som den här uppenbarelseboken faktiskt handlar om. Till exempel, bara för att jämföra Daniel i uppenbarelseboken. Här är bara några få exempel, men i Daniel kapitel 7 så finner vi 4 stycken vilddjur som kommer upp ur havet. Som representerar olika riken. I vår Danielskurs som vi hade tidigare här så gick vi igenom det. Och det var ett lejon, en björn, en leopard, ett odjur och ett odjur med 10 horn. Om vi sen läser uppenbarelseboken så ser vi i uppenbarelseboken 13 ett vilddjur som har 10 horn, som har en kropp som en leopard, som har fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Var tror ni han fick den symbolen från? Troligtvis från Daniel kapitel 7, eller hur? Det är en mycket stark koppling. Så om vi har kastat bort Gamla Testamentet och sagt att nej, jag läser bara Nya Testamentet, då är det totalt omöjligt att förstå uppenbarelseboken. Vi måste tillbaka till Gamla Testamentet och se, vad betyder det här då? Ja, om jag förstår det, ja, då kan jag ta nästa lektion och förstå uppenbarelseboken. Daniel kapitel 12, där står det en ängel. Han står på vattnet, han lyfter sina händer och svär vid Gud att en bok som han pratar om ska vara beseglad vid en viss tid. I uppenbarelseboken 10 så ser vi en ängel som står med en öppen bok i handen. Och han står på vattnet, han lyfter handen och svär vid Gud att tiden är ute. Ser ni kopplingarna? Det är precis samma symbolspråk. Och vi fattar ingenting om vi bara läser det här. Men om vi förstår var det är hämtat ifrån, ja, då kan det börja koppla. Då kan vi börja förstå vad det handlar om. Daniel 10 så läser vi om en man i vita kläder med bältet av guld och ett ansikte som blixten. Han har ögon som eld, fötter som koppar och en röst som ett dån. I uppenbarelseboken 1 så ser vi människosonen i vita kläder med ett bälte av guld, ansikte som solen, ögon som eld, ben som glänsande malm och en röst som dån av vatten. Ser ni likheterna här? Helt enkelt, vi måste förstå de här tillsammans om vi ska kunna greppa uppenbarelseboken. Så därför måste vi låta skrift tolka skrift. Så låt oss titta på några exempel innan vi slutar här. Ni har på ert studieblad nummer 9. Fråga nummer 9, där står det så här. Av uppenbarelsebokens 404 verser anspelar över 270 direkt på verser i Gamla Testamentet. Genom att förstå symboliken i andra bibeltexter kan vi förstå vad de betyder i uppenbarelseboken. Så ställer den frågan, vad representerar följande symboler i uppenbarelseboken? Låt oss ta det som exempel här. Lammet. Det står om ett lamm med 7 ögon och det är ett lamm som det har blivit slaktat. Det har 7 horn och vi förstår inte, vad är det här för ett lamm? Vad är det för ett vilddjur som syns här i uppenbarelseboken 4, eller kapitel 5? Och om vi tittar i Gamla Testamentet så förstår vi vad det handlar om. I Gamla Testamentet så jämfördes så hade de det här offersystemet med lamm som slaktades. Och sen så hade de i Jesaja kapitel 53 så sades det vara en bild på Messias som skulle komma. Han skulle vara som ett lamm som slaktades för mänsklighetens synder. Och det var det som Johannes i kapitel Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 29 så sa Johannes döparen när han såg Jesus komma så sa han, se Guds lamm som tar bort världens synd. Så då förstår vi vad lammet betyder, eller hur? Lammet är faktiskt en symbol på Messias. Det är en symbol på Kristus. En symbol på Jesus. Check, då kan ni skriva in det på er lapp där. Sen läser vi uppenbarelseboken 12 om en drake. Och så börjar vi spekulera. Vad kan det här vara för en drake? Kanske det representerar det IS där nere i Mellanöstern. Kanske representerar det den här Nordkorea och allt det som de har försökt att göra. Eller vad symboliserar det här? Den här hemska draken. Och vi kan hitta på hur många tolkningar som helst om vi inte läser vad Bibeln själv säger. Och därför måste vi låta Bibeln tolka sig själv. Låta skrift tolkas med skrift. Uppenbarelseboken 12:9 säger vem draken är. Den store draken, den gamle ormen som kallas. Vem då? Djävul och Satan. Han som bedrar hela världen kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Vi ska titta mer på det här nästa möte om vad det faktiskt handlar om. Men faktum är det är en symbol på Satan. Så då vet vi det. Då behöver vi inte spekulera. Sen läser vi om ett vilddjur som kommer upp. Det här som vi tittade på i Uppenbarelseboken 13. Och vi undrar, vad är det för ett vilddjur? Är det en stor dator i Bryssel någonstans kanske? Eller är det någon form av våldsam politisk figur som ska stå upp och göra någonting? Vad är det här för ett vilddjur för någonting? Och som tur är så säger Gamla Testamentet väldigt klart och tydligt vad ett vilddjur representerar. I Ordspråksboken till exempel så står det så här. Som ett rytande lejon och en anfallande björn är en ogudaktig härskare över ett fattigt folk. Så en sån här rovdjur representerade helt enkelt ogudaktiga härskare. Eller härskare som hade förstås som hade sitt rike. En kung eller ett rike är helt enkelt vad det betyder. I Daniel kapitel 7 och vers 23 så står det att det fjärde djuret, det var de här fyra djuren som vi pratade om. Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden. Så ganska klart och tydligt, eller hur? Så vad än det där vilddjuret är i Uppenbarelseboken 13 så är det inte en dator. Utan det är ett rike av något slag. Kvinnan, det var någon som frågade här om vad är den där kvinnan för någonting? Och ja, vad säger Bibeln? I Gamla Testamentet så jämförs relationen mellan Gud och hans folk som relationen mellan en man och en hustru. Han säger saker i Hosea som att du ska kalla mig din man och jag ska trolova mig med dig. För evig tid, säger Gud till Sion, till sitt folk. Klagovisorna 2:13 så står det så här. Vad ska jag säga? Vad ska jag jämföra dig med, du dotter Jerusalem? Vad ska jag likna dig vid för att trösta dig, du jungfru, dotter Sion? Din skada är ju stor som ett hav, vem kan hela dig? Så ser ni här, när han talar om Sion, eller när han talar om sitt folk, eller sin församling om du så vill, så syftar han på en dotter eller en jungfru. Så helt enkelt kan man säga att det är församlingen eller det är Guds folk. I Nya Testamentet också så använder Paulus samma illustration i Efesierbrevet 5 till exempel. Så säger han att han jämför församlingen och Kristus med en man och en hustru. Så det är en konsekvent bild som Bibeln använder. Men i Uppenbarelseboken 17 så hittar vi en sköka också. Då kan vi undra, vad betyder den här skökan då? Det är också en kvinna, så kan det ha någonting med församling att göra. Hesekiel 16, vers 32-35 säger så här. Du var som en äktenskapsbryterska som tar främmande män istället för sin äkta man. Hör därför Herrens ord, du sköka. Här är det Gud som talar till sitt folk. Och han talar till de som har vänt sig bort ifrån Gud, som har följt av gudar. Och han säger att ni är som en sköka, en otrogen kvinna som har gått efter andra älskare. Så helt enkelt en sköka representerar en församling som en gång har varit trogen Gud, men som har följt efter andra gudar. Vad betyder ett horn? Daniel 8, 21-22. Men den raggiga bocken är Javans kung och det stora hornet mellan hans ögon är den första kungen. Men att det brast sönder och att fyra andra uppstod istället, det betyder att fyra riken ska uppstå av hans folk. Men hans kraft ska de inte ha. Så vad betyder hornen? Riken också, eller hur? Så det betyder riken. Så när det står om det här vilddjuret med 10 horn, nu vet vi, aha, horn representerar riken. Vad betyder vatten? Det står att de här vilddjuren, de kommer upp ur vattnet. Jesaja 17, vers 12 säger, hör larmet av många folk. Det brusar som havet brusar. Det dånar av folkslag. Det dånar som väldiga vatten dånar. Om ni har hört att man talar om ett sorl av röster, eller hur? När det är många människor som pratar, då låter det nästan som havets brus. Och därför så används vatten som en bild på folk och människomassor och ett väldigt befolkat område. Uppenbarelseboken 17 och 15 säger så här: han sa det till mig, vattnen som du såg, de är folk och människomassor, folkslag och språk. Klart och tydligt, va? Stjärnor, vad betyder stjärnor? Uppenbarelseboken 1:20. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand och med de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Där fick ni två stycken på en gång. Stjärnorna representerar änglar, eller hur? Och de sju ljusstakarna representerar de sju församlingarna. En dag. Det står om olika tidsenheter i Bibelns profetior. Och i Hesekiel så förklaras det vad en dag representerar. Det står: när du har fullgjort dem ska du för andra gången lägga dig nu på högra sidan och bära Juda folks missgärning under 40 dagar. En dag för varje år. Jag har tilldelat dig en dag för varje år. Så en dag i Bibelns profetier motsvarar helt enkelt ett år i verkligheten. Vi kan titta på det mer senare. Men på det här sättet, vi kommer inte gå igenom alla här, eller kanske vi gjorde nu. Men på det här sättet så kan vi få de här nycklarna som vi behöver för att förstå uppenbarelseboken. Så nu när ni läser det så kan ni ha de här nycklarna och så ser ni, ja just det här betyder det här betyder det. Ah, vad kan de här sakerna representera? Det blir mycket, mycket enklare, hoppas jag. En annan viktig poäng när vi läser uppenbarelseboken, det är någonting som kallas för helgedomen. Ni har en bild här på nummer 11. Det står om den israelitiska gudstjänstsystemet i helgedomen. Och det stod en ljusstake utav, med sju armar. En sjuarmad ljusstake här. Och det är det som vi ser i uppenbarelseboken kapitel 1. Jesus talar om de sju ljusstakarna som representerar de sju församlingarna. Vi har ett bord med bröd på som stod här inne. Skådebrödsbordet. Sen har vi ett altare också. Och inuti det allra heligaste så stod det någonting som kallades för förbundsarken. Om man tittar i uppenbarelseboken så ser man att alla de här bilderna kommer fram på ett eller annat sätt. I uppenbarelseboken 1 och 12 så stod de här sju ljusstakarna som Jesus gick mitt ibland. Det är en hänsyftning till Gamla testamentets helgedomssystem. I uppenbarelseboken 4 och 5 så står det om sju facklor som brann inför tronen. Återigen helgedomsspråk som används. Uppenbarelseboken 8, 3-4, där står det om ett rökelsealtare, precis som vi såg i den här andra helgedomen. Och sen så är det någon som tjänstgör där. I uppenbarelseboken 11 och 19 så står det att Guds tempel i himlen öppnades och hans förbundsark blev synlig i hans tempel. Så helt enkelt, det finns en förbundsark där också. Återigen, det är helgedomsterminologi. Rakt genom hela skriften. Vi ser det även i kapitel 15 och 5 och så vidare. Så om vi ska kunna förstå uppenbarelseboken, så är det bra att också ha koll på Gamla testamentet och det som faktiskt händer där. Låta skriften tolka skriften. Och det är det som jag hoppas att vi kan göra också under de här mötena. Egentligen var det allting som jag hade att säga idag. Jag tror att uppenbarelseboken har otroliga välsignelser för oss. Och om vi applicerar de här verktygen, och under den här kursen, om du önskar att vara del av den, om du under den här kursen verkligen tar tid att själv också läsa uppenbarelseboken, så kommer du få så mycket mer utifrån den här kursen än vad du annars skulle få. Så min vädjan till dig idag är egentligen att att använda dig av de här verktygen. Låt dem inte bara ligga där i hyllan, men använd dem. Börja att läsa uppenbarelseboken själv. Börja att studera det. Be att Gud ska leda dig rätt, att hjälpa dig att förstå de här sakerna. Och då kommer du att få ut så mycket mer än vad du annars skulle få under den här korta tiden som jag har. Så det är min utmaning till er. Är det någon här som skulle säga, jag vill försöka mig på det här. Jag vill försöka använda de här tre verktygen och försöka tolka Bibelns, läsa Bibelns profetier och uppenbarelseboken. Härligt. Hoppas att vi ses på lördag. Låt oss be till avslutning. Gode Gud, tack att du har varit med oss, hjälpt oss att förstå de sakerna som vi har tittat på. Hjälp oss att kunna omsätta det här i praktiken. Låt oss, när vi läser, förstå vad du vill ha sagt till oss. Låt oss få uppleva de välsignelser som du har lagt ner i den här boken. Hjälp oss att ha det i fokus. I Jesu namn. Amen.